nations down from the dirt. They're calling out, calling out, calling out. Burning through the night, from the darkness out in the light. I can see us rise up, going all the way to the top. They're calling out, calling out, calling out.
Hej alla vänner och varmt välkommen igen till vår med Fröken Vithatt. Idag är det den 12 mars 2024 och ja, tiden bara går. Det är väl inte så konstigt i och för sig, men det känns som att det går väldigt, väldigt, väldigt snabbt alltså. Ja hörni, det var ju en fantastisk intervju igår med Jake. Det var han som den här gången berättade för mig om Wallenberg och Eriksson. Så lite ombytta roller. Och hur mycket vet han egentligen? Hur mycket visste han? Det är svårt att säga. Det är svårt för någon att veta allt. Men det är klart att är man briefad om den strategiska planeringen. Alltså jag tror att det är väldigt få. Det är ju, vi har ju fått reda på att det är ungefär 10 personer som har hela planläggningen. Och ja, väldigt många vet inte om det. Det är liksom need to know basis som gäller. Och vad är det vi bevittnar då? Vad är slutmålet? Vad är det vi ska gå igenom? Det ena är ju en stingoperation för att ta ner de här företagsintressena som har samverkat under lång, lång tid. Oberoende av landsgränser för egen vinning skull. Det är den ena delen och det vi kallar djupa staten eller skuggregering eller icke-folkvalda i alla fall. Och det andra är ju att vi ska förstå varför. Att vi är med på och förstår varför systemet faller. Och att vi blir lite förberedda egentligen på vad det är som kommer och varför. För det är så radikalt stora förändringar som det här innebär för oss och för vår framtid. Och vad är det vi beskådar då? Ja, fram med popcornen, we are watching a movie. Det är ena delen av det. Och det är egentligen för att fira att vi har vunnit. Men vägen dit är ju fram och tillbaka. Man vinner en del slag och man förlorar en del slag på vägen. Och det är klart att inte de här företagsintressena på olika nivåer bara lägger sig ner och ger upp. Men man slår mot det viktigaste som de har behövt och som de har kunnat. Och det är ju bara att skapa och trycka pengar ur tomma luften egentligen. Och när man tittar på alla de här grejerna. Då ska vi se här. Så vad behöver man i en film? Man behöver good actors. Aha, okej, nu fattar jag varför jag inte kan göra så. Man behöver bra skådespelare som verkligen kan belysa det här. Nu ser ni va? Jag har gjort en liten sån namnskylt till mig själv idag. Nej, det blev inte bra. Det blev som dimmat. Det skiter vi. Så, då ska vi se. Och här har vi någonting som fattas. Det är sigillet. Sigillet här saknas. Presidentsigillet. Och det är 1776, The Awakening. The Awakening som påvisar det. Att presidentsigillet är borta. Och då skriver G-strand så här, samtidigt som Orbán besöker USA men inte träffar presidenten Biden utan bara Trump. Han åker helt enkelt dit och träffar en privatperson. Ja, en privatperson som säger att jag kan stifta fred i Ukraina på mindre än 24 timmar när jag blir president. Mm. Och sen har vi då på IMDb heter det va? Greta Thunberg föddes 3 januari 2003. Hon är skådespelare. Och vi har Steven Mnuchin och han är väldigt viktig. Han är ju både skådespelare och även producent. Och han har gjort ett antal filmer. Och han vet, vi jobbade ju för i Trump-administrationen. Och han har gjort filmer som Mad Max, Fury Road, Edge of Tomorrow. Alltså han har gjort ett antal filmer. Men han är alltså producent också. Och det är väldigt viktigt i det här. Så du behöver inte bara bra skådespelare. Utan du behöver även bra producenter. Ska jag bara se så ni hör mig och allting. Så inte jag sitter här och pratar för mig själv. Ja. Alla ska med. Ja men vad härligt. Så. Oj. Och sen har vi Bill Gates. Han är actor. Additional crew och writer. Och sen har vi Nancy Pelosi. Hon är actress. Skådespelerska. Född 1940 i Maryland, USA. Hon har varit med på ett antal filmer. Sen har vi Donald Trump. Han är producent och actor och writer. Och sen har vi Bill Gates igen. Ron DeSantis. Han är actor. Stormy Daniels, actress. Hon är också skådespelerska. Michael Cohen, producer, actor. Det är många producers här. Mm. Adam Kissinger, actor, executive. Det här är väldigt spännande. Och om man tänker att Greta Thunberg, så jag vet att många har funderat så här, men hur kan hon få bära hundhuvud för hela klimathoaxen egentligen? Och tänk om man har fått reda på att men okej, du ska få spela en roll i en film och alla kommer tro att det här är på riktigt. Men egentligen är det inte det. Då kanske det inte blir så illa för henne i slutändan. Liksom. Om hon faktiskt har spelat en roll. Vi får tänka på när Greta kom. Alltså, vi pratar ändå 2019. När hon satt där och strejkade lite utanför Rosenbad, hörhuset. Och sen helt plötsligt så fick hon träffa presidenter och kungar och påvar och allt sånt där. Pressa Mike skriver, det där med Bill Gates, det är lite för mycket. Undrar om han inte spelar. Ja, men precis. En annan som spelar väldigt mycket, som överspelar tycker jag, det är ju Klaus Schwab. Där snackar vi överspelning så det bara visslar om det. Och ja, det är bra att ha det i åtanke att allt kanske inte är på riktigt, på allvar. Och man kanske ska ta det lite lugnt. Och sen har vi då Joe Rambo som skriver så här: he is about as brazen as Trump can get. He is literally telling you that Joe is a double. Han säger i praktiken att Joe Biden är en klon eller en dubbel. Alltså de har ju haft dubbel många, många, många år. Alltså det här är ju, det har ju presidenter och så haft i alla tider. He's emphasizing, we have to let them know we are coming for them. We are coming for you, Joes. Så där sa han också Joe. Han sa inte en Joe Biden. Han sa Joes. Så att det är flera då som spelar Joe Biden. Sleepy crooked again. He straight up says, you have a double. We got 90% of the vote. What's happening? Trump knows exactly what's happening. He told you in his poor speech, it will be easier to do what must be done because everyone will agree with us. Det är ju det här att man måste ha opinionen med sig, då kan man göra vad som helst. Och har man det emot sig så kan man inte göra någonting. It's literally a psyop. Patton has got his ghost fake army. Då ska vi lyssna på det här.
I guess close to 90% of the vote. What? We won almost, I guess close to 90% of the vote. What's going on here? This is getting to be crazy, right? This is getting to be pretty wild. And it's a great honor, I'll tell you, because we have to let them know we're coming for them. We're coming on November 5th, Joe's. Crooked, sleepy Joe. Crooked, sleepy. I like that. I like that. Crooked, sleepy. We'll call him, maybe we'll call them both. You know, I took the name off Hillary Crooked. I wanted to use it for Joe because I thought it was very accurate. But I got rid of sleepy, and sleepy was good. But how about Crooked, Sleepy Joe? You know, you could do a double. That's what you got. Next up, as you know, we won almost, I guess, close.
Ja, jag menar, hur kan man ens vinna? I någon delstat så vann de 100%. Alltså Trump vann 100%. Då kan man väl säga att man har opinionen med sig. Man kan göra vad som helst egentligen. Det kan man väl absolut säga. Anna skriver att Gretas mamma sa i en intervju att alla har väl sålt sin själ till djävulen någon gång. Märkligt uttalande. Det håller jag helt med om. Och sen var det också det här under Antifa och BLM. Så var det ju så att då satt ju Greta, mamma och pappa med, alla hade Antifa-tröjor. Och Antifa, det är alltså klassat som en, jag vet inte om det blev det, men det var ju tal om att det skulle bli klassat som en terroristorganisation. Och det, rötterna kom såklart från Sverige, när vi pratar Antifa, AFA, här har de statliga medel såklart. Vi sponsrar ju terrorism genom statliga skattemedel, både inhemskt och utomlands. Och ja, det är så det är. Vi kommer visa lite bevis på det faktiskt, hur svensk bistånd använder. Vi ska prata om det lite idag. Men Stoltenberg, han säger nu till påven att det är inte läge för fred helt enkelt. Påven Franciscus har uppmanat Ukraina att möta Ryssland vid förhandlingsbordet. Nu riktar NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg skarp kritik mot uttalandet och rapporterar Aftonposten. Om vi vill förhandla om en fredlig och långsiktig lösning är vägen dit att ge militärt stöd till Ukraina. Så det är vapen alltså. Det behövs vapen för att kunna. Det är inte läge att prata om ukrainarnas kapitulation. Det kommer bli en tragedi för Ukraina. Det kommer bli en tragedi för oss allihopa. Då skriver JP Sweden så här: påven är ägd och har inget annat val. Vid Trumps besök i Vatikanen 2017 blev påven informerad om att Team Trump hade Vatikanens kriminella förehavanden dokumenterade, inklusive systematiska övergrepp på barn, och att det framöver endast återstår att spela med på Trumps villkor. Som alla vet är Trump den enda ledaren i väst som från början deklarerat att han vill se fred mellan Ryssland och Ukraina. Och är det då farligt för oss alla, så innebär det att det är farligt för den djupa staten. Och det var det jag läste upp innan. Det kommer bli en tragedi för ukrainarna. Det kommer också att vara farligt för oss alla. Stoltenberg hälsar till påven att vägen till fred är via fortsatt krig. Jaha. Här är det i klartext. Vapen är vägen till fred i Ukraina. Mm. Ukraina borde ha modet att hissa vit flagga. Jag minns inte riktigt. Kommer du ihåg det där vi pratade om? Det som Derek Johnson pratade om. Med Angela Merkel som hissade den vita flaggan. Hon viftade med den vita flaggan. Och det här var ju alltså, jag tror att det var på sommaren 2021. Så Trump var ju inte president då. Men ändå så, är det någon som kommer ihåg det där, så får jag repetera. För jag har med det i videos tidigare, men nu minns jag inte. Det är så mycket som händer. Och Trump, han säger här att han kan lösa den här konflikten i 24 timmar. Ja. Så att det är bara. Och det här säger också Viktor Orbán, att Trump är den. Hans strategi är det som kommer leda till fred. Och påven tycker här då att man ska hissa den vita flaggan. Och då svarar Ukraina med att lägga till påven på Morotvets killist. Så dödslistan hamnade han på nu, påven då. Så att ja, perfekt. Det är svårt att döda ett hologram. Men ja, vi förstår poängen. Om han nu lever, påven. Det var ju länge sedan han sågs rent fysiskt. Ni kommer ihåg det när han var uppe där. Och sen så man såg att det var ett hologram. För han var där. Och sen helt plötsligt bara, var han borta. Så det var, det går liksom inte att färdas så snabbt. Mm. Och det där är ju för att vi ska se och förstå. Vi har fått lite eldskrift på väggen kan man säga de senaste åren. Vit rök, rätt påve, svart rök, välj om. Ja, precis. Så. Ja, vi kan ta lite NATO också faktiskt här. Vi tar lite NATO här. Och NATO, det vet ju vi att det är. Det här pratade jag lite med G. Strand om i söndags. Men de här monumenten som Putin ville ta ner i Estland, det är ju såna här nazistiska monument som man fortfarande, och det här reser så 1999, och sen har man alltså årliga nazist samlingar vid de här monumenten. Och det finns ju lite sådana monument överallt, det finns väl i Sverige också, i Malmö där någon sån, där de samlas. Och så det var inte konstigt att han ville riva det. Och sen då så hamnade ju Estlands president på en sån, ja, hon blev ju åtalad i sin frånvaro, va, för att hon inte ville gå med på det här. Men alltså, vi kan inte ha nazister runt om som samlas på det här viset. Det funkar inte. Det går inte. Och här ser vi då hur nazismen, alltså det var det som blev NATO. Tittar vi på Q-poster som har Delta, alltså som skrevs samma datum som i den 10:e och så är det väldigt många som handlar om nazismen. Och vi trodde att många av de här dog, men de här nazisterna hamnade ju i NATO. De hamnade i OSS som blev CIA, och de hamnade såklart i forskningsvärlden då och fortsatte med sin forskning. Och de dog inte helt enkelt. Ska vi se. Och här kan man då se hur den har utvecklats. Och nu som medlem i NATO så vill ju Jimmy Åkesson, han vill ju bli statsminister i NATO-landet Sverige. Så det är inte liksom, det är inte bara i Sverige eller, utan nu är det i NATO-landet Sverige som han vill bli statsminister. Och han är beredd, säger han, att axla det här ansvaret som Sveriges statsminister efter nästa val. Tiden för SD att agera stödparti åt Moderaterna är definitivt över. För mig är inte den hatten den viktiga, utan att maximera vårt politiska inflytande. Och det gör man bäst genom att leda. Och så skriver Carola här, Mr. Mott, Bombardier Secretary, fast Sverige har varit medlem i NATO sedan 1949. 1952, ja, 49 var det ju. Så att, Jag sa ju det med, när jag satt med Strand där, att jag, när det här kom så blev jag, då tänkte jag, nu brakar det loss alltså. Nu kommer allting uppenbaras. Alltså, de har gömt sig bakom en, ja, att de är neutrala. Och när man inte längre kan gömma sig bakom det så kommer allt skit komma fram nu. Och det är det vi ser. Och det kommer bli tufft. Tufft faktiskt. Mm. Och här står de då. Stolta, stolta. Ebba Busch är glada, sa de alla. Och sen säger Orban då att Trump kommer inte ge Ukraina ett öre. Nej, men det är väl lite så, va? Att strypa tillgångarna till Ukraina. Och om man inte ger dem pengar till vapen, då är kriget över. Ja, men det är väl inte så konstigt. Men de ska väl döda varandra lite till, de här legoknäktarna där. Vi kan liksom inte ha såna heller. De kommer liksom inte kunna förändra sig. Om de har levt för att döda för pengar, så kanske det är ganska svårt att förändra dem. Ja. Hur mår ni allihopa? Är det bra? Jag skulle säga också att på nu ska vi gå igenom lite med bankkrisen här, och jag kommer göra en intervju på fredag klockan 1, om det inte är så att jag har blivit mormor, för då måste jag köra Desi till sjukhuset, till BB. Men det är så här att klockan 1 så ska jag prata med Riksgälden. Jag ska göra en intervju med Riksgälden om finansiell stabilitet. Och är det så att ni känner så här, ja men den här frågan har jag, då får ni jättegärna skicka det till mig så att jag ställer era frågor också. Och jag tänkte att vi kör live. Jag hoppas de är med på det, men man kan säga att det här har varit fram och tillbaka, för att ni vet att jag ringde ju då och så sa jag ju inte att jag spelade in, och det har man ju rätt till. Man har rätt att spela in. Sen kom de på det, så sa ju hon i växeln att men vi har haft möte om dig här i fredags och du får intervjua vem du vill. Mm. Då skulle jag bara meddela vad jag ville prata om, och sen så återkom han till mig förra veckan och sa, nej du, det är ingen som vill prata med dig. Nej, då är det ju inte konstigt att jag har ringt och inte sagt att jag spelar in, om de inte ens kan ställa upp på en intervju och besvara medborgarnas frågor. Ja, men det här är ändå en myndighet som har en skyldighet att svara på medborgarnas frågor. Men tydligen inte alla medborgare då, inte mig. Och men i alla fall, så men nu så skrev han i morse här att fredag klockan 1 får jag en intervju och jag vet inte med vem. Ja, precis. Jag ska bli mormor. Och nu är det, ja, jag har också 2 intervjuer som ligger med Riksbanken. Och de är superbra. Jag kommer släppa dem också. Jag kommer släppa dem efter intervjun med Riksgälden, har jag bestämt mig för. Jag tror att det är viktigt. Bostadspriserna stiger. Det är perfekt ju. Då kan vi låna mer. Eller då måste vi låna mer. Då måste vi låna mer på bostäderna om bostadspriserna stiger. Men det är liksom, det finns ett jätterekordutbud. Antalet bostäder till salu var 55 288 i Sverige, vilket är en uppgång med 37% jämfört med samma period förra året. Så vi har rekordutbud. Men då finns det tydligen köpare till allihopa då, i och med att bostadspriserna stiger. Mm-hmm. Så det finns fler bostäder. Alltså det brukar ju stiga när det finns färre bostäder till salu, alltså ett lägre utbud. Då brukar det stiga. Men nu stiger det alltså fast vi har ett ökat utbud. Mm. Det är lite speciellt, får man säga. Det hör inte till vanligheterna, kan man säga också. Mm. Ja, precis. Byggkrisen då, 384 bolag i konkurs på 2 månader. Ja. De här 384 bolagen, hade de några anställda? Eller det var bara enmansföretag alltihop? Nej, de hade troligtvis anställda. Har de lån? Bor de någonstans? Äger de hus eller bostadsrätt? Troligen. Är det jättelätt att få ett nytt jobb? Om det är 384 bolag som har gått i konkurs, eller kommer de här anställda söka samma jobb? Vad kommer då hända med kreditvärdigheten? Återbetalningsförmågan på lånen? Mm. Mikael Häggström skriver, taxeringsvärdena har väl också gått upp fast det är samma hus. Mitt taxeringsvärde gick upp med 22%. Ja, men precis. Så är det också. Och sen har vi då, många av de här har ju säljer av. Aldrig tidigare har så många kända affärsmän, grundare och vd har sålt av stora andelar i sina bolag den senaste månaden. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Walton-familjen har sålt aktier för över 11 miljarder. Vilket väcker frågor om aktiemarknadens framtid. Ja, man kan väl säga att det lutar emot att de har fått sina tillgångar frysta. Erik Heise skriver så här, bankerna tog över mäklarbolag just för att kunna ta kontrollen över dem och kunna verka för att höja prisnivån och öka mängden bolånekrediter. Ja, det är sant. Det är många banker som har egna mäklarbolag, fastighetsmäklare. Och sen skriver Cozy Peppy att det här var lite lustigt. Vilken tillfällighet. Igår då så slutade det här Emergency Lending Program som skulle ge då enkla pengar till banker. Och det ska ju vara tillbaka då. Och samtidigt som det händer så skriver London Stock Exchange, säger att nu kommer de acceptera Application for the Emission of Exchange Traded Notes backed by Bitcoin and Ether. Så att nu tar de emot börshandlade sedlar backade med Bitcoin och Ether. Alltså notes kan ju också vara då skuldsedlar, så att säga. Så att ja, det var intressant. Och sen skriver G-strans här, oönskade globalistutmaningar kallar vi trender. Volatila leverantörskedjor, bristen på arbetskraft, cirkularitet och industriell symbios. Krig och kriser tvingar industrin att flytta hem. Industrisektorn har många utmaningar för att effektiviseras, bli mer hållbar och attraktiv för framtida hushåll. Här är tre starka trender inom den globala industrin just nu. Och man kan väl säga att det var väldigt många, ja, det var ju en bra bildsättning också där med Evergreen i Suezkanalen på sniskan där. Man kan väl säga att det var väldigt många företag som Trump tvingade att flytta hem under pandemin. För att är det så här att man har ett undantagstillstånd, så har man rätt att beordra företag att producera saker och ändra sin verksamhet. Det är samma sak med de krigsplacerade i Sverige. Man kan tvingas som i Melodifestivalen att sjunga fast du inte normalt brukar sjunga, eller du kan få göra någonting som du inte alls är utbildad eller tränad för. Du kan få jobba med något helt annat, så att säga. Och det är också någonting som vi ser då. Att man, och det var också på det sättet, ska jag säga, som man kunde ta kontroll över Federal Reserve. Det var när man skrev under The CARES Act. Det var ett undantagstillstånd, krigstillstånd, och därför hade man rätt att nationalisera, ta kontroll över det helt enkelt. Så att det ligger ju sedan dess under Treasury då. Och sen har vi det här, är ju fantastiskt. Intrum Justitia kan inte betala, hotas av konkurs. Inkassobolaget Intrum Justitia hotas av betalningsbekymmer när stora lån förfaller senare i år. Och det egna kapitalet i praktiken helt utraderat. Ja, det egna kapitalet är också någon annans skuld. Så det kan bli en av de största konkurserna i Norden, säger förvaltaren Erik Hager upp till Finansavisen. Den 5 februari i år sänkte kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's kreditbetyg för Indre Mystitia till skräpstatus, och därpå rasade inkassobolagets aktie med 26%. Och man kan säga vad de här gör, det är att de köper upp i bulk, så att säga, skulder. Och det är ju människor som hamnar du hos inkasso, så ja, det är om du inte betalar liksom fakturan och sen påminnelsen, då hamnar du. Så att den typen av kreditvärdighet som de köper upp, ja, men innan kanske de kunde hitta pengarna, så att säga, men nu så går inte det, utan då går det vidare till kronofogden. Och är det för stor andel av den här bulken som inte kan betalas, ja, då är det klart att då blir det ju svårt. Och inkasso hamnar hos inkasso. Ja, det är helt underbart alltså. You can't make this up. Och sen har vi då på samma tema då, G-strand skriver: skuldmättnad och ackumulerad räntekostnad. Obligationsmarknaden har sparkat bakut. Analytikerna resignerat och aktien pressas till lägsta nivå någonsin. Intrumminerar för räkning. Det här är historien om hur en drömaffär sänkte en börssuccé. Om hur en otyglad skuldsättning tagit Europas ledande skuldindrivare till ruinens brant. Alltså det där var nästan poetiskt. Om hur otyglad skuldsättning tagit Europas ledande skuldindrivare till ruinens brant. Jag får träna på det där, för det där var nästan, jag kände så här, det här var poetiskt. Vi tar det en gång till. Det här är historien om hur en drömaffär sänkte en börssuccé. Om hur en otyglad skuldsättning tagit Europas ledande skuldindrivare till ruinens brant. Ganska bra, va? Ja, tycker jag var bra. Och här ser vi då, jag lyssnade på Sweb TV, och det var ju två byråkrater som satt där och svamlade om pengar. Alltså det var, jag tror inte de förstår själva vad de pratade om. Och den ena hette Bo Hansson där. Jag kanske kan spela något klipp från det här. Men nu har han i alla fall gått med på att göra en intervju med mig. För det var inte ett ord om skuldmättnad. Och lösningen var egentligen bara att låna sig ur allt det. Det är bara att trycka mer pengar helt enkelt. Bara låna mer. Och här ser vi då hur priserna på mat och alkohol och så. Och det har gått upp lite sen det gick ner där. Den här, det är från fjärde kvartalet. Så första kvartalet 2024 är inte med här. Höga matpriser påverkar Ramadan. Kan inte köpa allt. Nej, de äter ju väldigt mycket där när solen går ner. Och det säger de i Malmö nu att de har inte råd att handla mat. Hepp. Och sen kan man säga, det här är då den här, när vi pratar om den här bankakuten och hur mycket man har lånat. Så här är då hur mycket man har använt de här fönstren, eller behövt använda de här fönstren tidigare. Det här tycker jag var lite intressant, för att det här är då man har använt, här är då 2008. Hur man använde de här bankakuten. Ja, och sen har man inte behövt använda den. Och nu så var man alltså uppe långt, långt mer än, alltså man lånade ut mer pengar än vad man ens gjorde 2008. Ska se. Ni verkar skriva något bra här. Ja, dominoeffekt. Ja, precis. Men när ni ser det här, det här ska alltså betalas tillbaka nu. Och det är så skarpt datum, den 11. Igår alltså. Jag tror att det skulle vara inne på eller i söndags egentligen. Och sen att den stängde som igår. Men här ser ni alltså hur mycket mer de har. Det här fönstret att låna på det här viset, det har man bara använt ett par gånger i historien. Det här var ju då 2008 den Lehman Brothers och det. Och sen har vi här då början av pandemin här. Och sen nu. Men nu är väl pandemin över och hur kommer det sig att det är sån? Ja, vi får se hur det går. Det kan bli en dominoeffekt helt enkelt. Och sen hittade jag från en annan här. Det var då skuldsättning, alltså skuldkvoten hos företag. Och då ser man här 1880, 1900, 1920, 1940, 1960, 1980, 2000, 2020. Och här ser man alltså hur stor andel som är skuldsättningen så att säga. Och man kan väl säga att den har gått upp. Och den har nog inte gått ner nu. För det här är bara fram till 2019 då. Så att procent av GDP är det här. In UK. Private debt. Och BRICS nu annonserar en valuta. Och det kommer ju då, det kommer vara en valutakorg. Alltså särskilda dragningsrätter. Man kommer ha sin egen valuta. Och sen kommer man då ha någonting som blir som en token, tror jag. Och jag tror att det är XRP som kommer vara den likviditetsgaranten i systemet. Mm. Så att när man då ska föra över från en valuta till en annan, så behöver det finnas en likviditetsgarant. Och sen kanske det kan vara så att det är en valuta som går. Jag vet inte hur man har tänkt. Men hela syftet med BRICS är att man kan använda sin egen valuta istället för dollarn då, som var världshandelsvaluta. Mm. Och sen var det ganska intressant här hos Tucker Carlson. Vi kan lyssna på det. Och här pratar han om just cashisar och hur de förflyttar kapital från sig själva. Eller från oss till sig själva, alltså bankerna då. Nu kan det bli lite högt igen.
My final question is about digital currency.
They're scary. They're super scary because it's the final absolute realm of control. I mean, they're already removing cash from society. I think they say that because they want to be able to trace things easier, and that's certainly part of it. But I also have another theory on it. If you have a $50 bill and I give it to the barber for my haircut, and then he goes and buys groceries with it from the grocer, and the grocer goes and gets his car washed, the $50 goes from place to place, and after 20 or 30 transactions, the $50 bill belongs to somebody and it's worth $50. Whereas if I pay by card, 1.5% goes to the bank, and then if he takes the money I've given him and pays for the groceries, 1.5% goes to the bank. And after the groceries have been paid for, when he goes to get his car washed, 1.5% goes to the bank. So after 20 or 30 transactions, $50 is gone, the bank has it all. I think that's why they're so desperate to get rid of cash. My final question.
Mm. Jag tänkte jag skulle bara skicka över en grej här. Och det här var ju det på Sweb TV, och de pratar ju om guldstandard och att det absolut inte går i vår, utan vi har ju då som koll på finanserna i det här landet. Och i och med att vi har som koll på finanserna, så behöver vi inte, och det finns som förtroende för pengarna här, så behöver vi inte, eller vi kan inte ha guldstandard. Och här pratar de om euron och hur euron har, vad euron borde hur den borde ligga så att säga, att kronan borde faktiskt vara lite stark. Och det här var ungefär en timme på Sweb TV, och och jag fick det skickat till mig. Det var någon som tyckte att de var väldigt förtroendeingivande. Och jag förstår inte hur man kan tycka det. Jag ska göra en intervju om han fortfarande ställer upp på det. Så får vi diskutera hur man egentligen menar det här. Men det, lösningen som jag ser det är att liksom låna till infrastruktur, låna till allting. Och bara lånar man så är det ändå positivt. Så de ser inga negativa. Och sen när de pratar om guldstandarden då, så pratar man om att man tänkte göra ett experiment i Zimbabwe. Men man nämnde alltså ingenting om rubeln som redan faktiskt är kopplad till guldet. Och hur hela BRICS kopplade mot guld eller råvaror. Ja, vi lyssnar på det här.
Går den här vägen nu och blir, det är en starkare regering, det är en starkare politisk ledning och vi får mer ordning på ekonomin och vi bygger infrastruktur, energiförsörjningen, försvaret och andra samhällsfunktioner. Men jag tror så då kan vi gå tillbaka ner mot 9,950. Mm,
exakt. Jag tror ju också,
och då ska vi inte vara med i euron. Liksom, vi ska ju dra nytta av det här rent samhällsekonomiskt.
Absolut. Men jag tänker också så här att ett skäl till att man har haft den här följsamheten, inte velat ha en hårdvalutapolitik, det är att för en hårdvalutapolitik, då ställer det också hårda krav på att göra strukturreformer, göra nödvändiga förändringar som kan vara i ett inledande skede jobbiga att genomföra. Även om de betalar sig ganska snart på sikt. Va? Så är det ju, och då jag förstår att det kan politiskt då vara tungt att ha en hård valuta och vara tvungen att göra strukturreformer.
Yes.
Så då kan man skjuta på dem, så att säga.
Ja, svensk politisk, finans- och penningpolitisk tradition har ju varit, går vi tillbaks till innan 90-talet, vi har ju en historia under 70-80-talet med återkommande devalveringar av valutan. Och det är mjuk soft currency eller mjuk valutapolitik, inte hård valutapolitik.
Nej, tvärtom. Mjuk
valuta. Vi har låtit kostnaderna öka i vårt eget land och sen så har vi gjort devalveringar på den tiden när valutakurserna inte var lika fria som idag.
Nej, exakt.
Vi har devalverat för att liksom minska trycket. Och det betyder ju att vi skickar notan utomlands för de kostnadsökningar och så vidare som vi hade under 70, 80 och in i början på 90-talet.
Men samtidigt kan man ju säga att en devalvering är också en direkt, jämfört med import, en direkt lönesänkning på människorna.
Ja, precis.
Så det var ju också en istället för att göra de strukturreformerna som man hade behövt göra så krep man undan ansvaret lite grann genom devalveringspolitiken. Så kan man väl uttrycka det.
Det kan man göra, men jag tror att ett större resonemang under 70, 80 och hela vägen fram till nästan idag, det har ju varit att man har velat värna stora svenska exportföretags införtjäningsmöjligheter.
Ja.
Och producerar du och har kostnaderna i Sverige och säljer utomlands och sen försvagar du svenska kronan och utländska valutorna ökar i värde. Ja, men det är klart att exportföretagens intäkter ökar i värde på det sättet.
Ja, det gör det ju. Men samtidigt så nu för tiden så är ju väldigt stor innehåll importerat till det vi exporterar. Så är den effekten lika viktig idag?
Nej, den är ju inte det. Men traditionen på 70, 80 och 90-talet
i
2000-talets början innan vi fick den här frihandels- och globaliseringstrenden som tog fart. Fram tills dess så var det ju väldigt mycket det här tänket. Att okej, det gör inget att valutan är mjuk för det gynnar vår exportindustri. De kommer hålla igång och hålla folk anställda, betala löner och så vidare och så vidare. Och vi kan köra på i vår mjuk valutapolitik som förut. Vi behöver inte ta de här stora ansvaren.
Tuffa besluten.
Nej, vi behöver inte köra bort. Vi behöver inte göra som i Schweiz.
Nej, men det är ju, de tog ju en annan väg. Va?
De tog en annan väg och valde att var och en för exportföretag och konsumenterna. Det här är vad som gäller. Ni får anpassa er efter det här.
Ja, alltså jag vet inte var jag ska börja bena upp det här. Men i alla fall, det var någon som frågade också om de här, vad är det för någonting? Det är tre kvinnor, dolkar, någonting. Men här sitter de då. Och devalveringen såklart, ja, om kronan är hälften värd eller det minskar i värde, då är det klart att det inte gynnar alla vi som bor i landet. Och då är det klart att då gör du billigt här och sen säljer du dyrt till en annan valuta. Så att det är lustigt att finanspolitiken då med devalvering och så, det har tydligen då skett för att gynna exportföretagen. Och vad har vi för stora exportföretag? Ja, vi har ju alla Wallenbergbolag och så. Men det som genomsyrar alltihop, det är inte att de förklarar hur det finansiella systemet fungerar eller att det skulle ha nått en punkt där det inte går att skuldsätta sig mer, utan det är bara att skuldsätta sig mer. Och sen får de det att låta som att det är politikerna som styr ekonomin. Istället för att det är precis tvärtom. Alltså politikerna har inget mandat över ekonomin. Utan det är Riksbanken själv. Så att om vi säger att man har devalverat valutan, så är det Riksbanken som har gjort det. De har ett eget mandat. Och de är då med i alltså BIS, World Bank, IMF, ECB och så vidare. Europeiska centralbanken. Så det är inte så. Det pratar de också om hur det följer hela tiden ECB, alltså Europeiska centralbanken. Men det är inte konstigt. Vi är med i EU och de är underställda så att säga, och hela banksystemet är underställda BIS, som är, kan man säga, Riksbankernas riksbank. Så att det låter så byråkratiskt. Det här är, alltså till och med Riksbanken nu folkbildar på ett helt annat vis, som verkligen berättar där nu vad problemet är med ekonomin. Och det ser vi över hela linjen nu. Men här sitter de här svammelpällarna och så pratar om, ja, jag vet inte. Och ja, jag hade ett klipp till, men jag tror vi väntar med det. Här är det i alla fall första ekonomibyrån som NATO-medlem, Carl Henrik Svanberg, konstaterar att Ericsson vann slaget om infrastrukturen mot USA. Panelen i programmet är eniga om att det är dags för popcorn. Japp.
Om man tittar på tillbaka till när mobiltelefonin kom, som var det senaste stora teknikskiftet, så var det ju faktiskt Ericsson och Nokia som utvecklade den mobila infrastrukturen. Och fortfarande är det bara Ericsson och Nokia som till exempel kan bygga 5G-nät i USA. USA kan inte bygga sin egna 5G-nät. Det vill säga att vi vann slaget om infrastrukturen. Men sen vann ju USA slaget om användningen. Det var när Apple kom och Meta och Google och alla applikationer. Så att det hindrade ju inte USA från att vinna slaget om användningen, även om de inte var med i själva teknikutvecklingen. Nu har USA vunnit slaget om teknikutvecklingen.
I think the AI party has just started. It's time to get out the popcorn.
Mm. Dags då att ta fram popcornen, säger han. Rundan runt här. Vi börjar med Maria. Har han rätt? Popcorn fram.
Ja, jag tror faktiskt det. Mm. Jag tror att det här kommer vara en revolution.
Nick, hoppas det popcorn hos dig?
Absolut, är det snabba svaret.
Det vill vi ha.
Helt
tack.
Enig. Mm.
Ja, dags för popcorn, hörni. Det är mycket sådana. Den och låten jag spelade inledningsvis, det var ju från Melodifestivalen. Och det är 17 överallt. Och sen kan man säga att här är när de programledarna, då har de på sin dator här, så har de en vit hatt, kan man tänka sig. Så Mello genomsyras ju nu av Q-referenser helt enkelt. 17 white hats. Slumpigt, värre. Ja, precis. Nu ska vi prata lite om AI, och då står det: Before we work on artificial intelligence, why don't we do something about natural stupidity? Så innan vi arbetar med artificiell intelligens, så kanske vi borde jobba, göra någonting åt den naturliga dumheten eller stupidity. Mm. Så är det. Och sen har vi då apropå, och såg ni att det stod på Svanberg där, så stod det AI-general. AI-general. Okej. Okay. Och här, Ericssons AI-drottning ger mobilnäten eget liv. På Ericsson är AI inte bara hype, utan realitet sedan 10 år tillbaka. Det här är alltså från den 8 mars 2024. Så 10 år tar oss till 2014. Okej. Okay. Så det är alltså en realitet sedan 10 år tillbaka. Så i 10 år så har man använt AI på Ericsson. Vore det inte för fåglar apor så skulle mobilnäten redan kunna sköta sig själva. Inom mjukvara skulle jag säga att vi är framme, säger Elena Fersman, chef för praktiskt tillämpad AI på Ericsson. Till dig. Okej. Okay. 2014, så om man säger att man har haft AI, man har samlat in metadata så länge vi har haft internet, och man har då superdatorer, kvantdatorer. Mm. Okej. Okay. Då skriver Karl Norberg sen, nej men hur länge har det då funnits? Ja, om de skriver här att det är 10 år, 2014, då kan man säga då har de nog haft det så länge vi har haft internet i alla fall. Och Christian Mårtensson skriver, om de öppet berättar om att de har haft AI i 10 år, hur länge har det då funnits och använts? Och hur har det då använts? Kan man styra och planera med hjälp av AI? Kan i så fall AI motverkas med bättre AI? Ja, det är en väldigt intressant fråga, Christian. Det känns ganska givet. Det är samma sak med om du har en kvantdator och du har en annan kvantdator som är snabbare, så kan du ju bara kapa allt det den kvantdatorn har. Helt enkelt. Du kan bara sno det. Och om vi säger att man snor någons kvantdator som är snabbare än andras kvantdator. Man fryser tillgången helt enkelt. Hur skulle man kunna använda det då? Ja. 2014, hörni, erkänner man nu att man har haft AI. Jag vet att många tror ju att AI har kommit nu. Nej, det har varit en realitet i 10 år på Ericsson. Jaha, då vet vi det. Och här står det att AI påskyndar den finansiella brottsligheten. Men vad lägligt då att, att Ericsson har haft AI i 10 år, minst. För de är ju kriminella. Det har de ju till och med åkt dit för. De har ju blivit dömda för att de är kriminella. Och de har haft AI. Och AI påskyndar den finansiella brottsligheten. Jaha. Case closed. Vi löste fallet, hörni. Banker och andra finansiella aktörer står inför nya utmaningar. Men vadå nya? De har haft AI sedan 2014. Då är det väl inte så himla nytt, eller? Mm. Och man menar att AI är ett hot mot identitetssäkerheten. Ja, och det kan man säga. Det är kvantdatorer också. Det har någon haft hela tiden. Och sen har de både Kivra och BankID och allting har haft i alla fall. Kivra har de väl fortfarande. Mm. Ja, det är inte ens värt. Ni ser, det här är en annons. Det är inte ens värt att läsa den. För att vi vet ju då att Ericsson är kriminella. De har åkt dit för det. Och de har haft AI i minst 10 år. 2014. Case closed. Jag hade några saker till här om... Ja, vi kör den också. Jag tänker alltid så här. jag kanske ska ha någonting till imorgon. Men sen dagen efter så fylls det på så mycket så jag hinner inte ens med allting jag har tänkt. Jag kommer inte hinna med allting jag har tänkt idag heller. Så att det är liksom inte torka direkt. Polischefen Malin Axelsson döms för dataintrång efter att ha hjälpt kriminelle Mattias Aslan. Polischefen Malin Axelsson dömdes nyligen för 15 fall av dataintrång efter att ha gjort olovliga slagningar och läckt sekretessbelagd information till den kriminelle Mattias Aslan. En person som Axelsson också ska ha haft en intim relation med. Axelsson ska bland annat ha sett till att förundersökningar lagts ner när Aslan har varit misstänkt för brott. Aslan har täta kopplingar till den gängkriminella så kallade M-falangen i Tynered i Göteborg och är även dömd för gängrelaterad brottslighet. Alltså. Kommunen har gett 500 000 till föreningen som Säpo slog till emot. På torsdagen slog Säpo och polisen till mot flera adresser. En av dem en islamisk kulturförening i bottenplanet på ett vanligt bostadshus i Tyresö. Tyresö kommun har genom åren betalat bidrag till föreningen. Sedan 2018 har föreningen inte sökt om några pengar. Men mellan 2001 och 2014 gick sammanlagt ungefär 500 000 av kommunens pengar till föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Det är perfekt att man finansierar kriminella som sen ja, polisen ska slå till emot. Och sen har vi då Hitta svensken. Det är Gestrand som tycker vi ska leka den leken lite. Den tyska hjälporganisationen SOS Humanity anklagas för att ha brutit mot lagen vid en räddningsinsats på Medelhavet. Fartyg med svensk kapten undsatte migranter och anklagas nu för brott. Jaha. Hör ni eller är ni med? Alltså, det är inte klokt. Alltså. Och sen så återupptar man. Man fortsatt ge stöd till UNRWA. Och fast man då vet att de var med i den här attacken då på Gazaremsan så fortsätter man ge pengar här. Sverige är bland de största givarna till UNRWA tillsammans med flera andra EU-länder och USA. Sveriges beslut att stoppa den omedelbara utbetalningen av 31 miljoner kronor kommer få förödande konsekvenser för människors liv i Gaza. Därtill var 400 miljoner av kronor avsedda för UNRWA i form av kärnstöd under 2024. Och nu tar man alltså upp det. Så man fortsätter finansiera terrorism. Så det är perfekt. Nej, det är det inte. Och sen råkade jag få på. Nej, det här ska vi ta också. Det här hände häromdagen, den 11 mars. Igår var det här. Då har man alltså knäckt nu en pedofilring med 100 000 pedofiler. Och det var en British lieutenant, alltså en polis som hjälpte dem i det här nätverket. Och det är det här som kallas The Annex. Och nu har man alltså arresterat. Arresterat de här. Det är det här vi kallar stingoperation. Unmasked the NIH psychiatrist and nej, jag kan inte ens. Det var väldigt svår engelska här. Han drev i alla fall en global pedofilring kallade The Annex for King Pedo Mastermind. Och man har då knäckt det. Så att det händer saker, men det finns ju inga pedofiler, eller hur? Utan det är bara Q som har pratat om det. Ja, jag tänkte så här. Jag slog på misstag, men jag vet inte hur. Men framgångspodden kommer ibland upp i mitt flöde. Och här har vi då Martin Krag. Och han, det här är från den 23 mars 2022. Och då står det så här, hur fungerar Putin? Vad tänker han? Och vad kommer hända härnäst i Ukraina? Detta och mycket mer hjälper Martin Krag oss att besvara. Han är biträdande chef för Centrum för Europastudier vid Utrikespolitiska institutet. Docent vid Institutet för Rysslands och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Och syns flitigt i media som Rysslands expert. Vi går igenom hela Putins uppväxtkarriär och pratar om hur han blir en av världens mäktigaste män. Vi pratar om hur han har skapat sig enorma rikedomar, hans drivkrafter och att återuppliva forna Sovjet, om lönnmorden som beordras längs vägen. Givetvis diskuterar vi även kriget i Ukraina och vad vi kan förvänta oss härnäst och vad som egentligen kommer bli nästa steg för Putin. Ja, det här är sånt skitsnack. Och ja, vi får verkligen se hur det här åldras alltså. Det här är formatering at its best. Och det här är alltså 2022. Jag kan säga, jag tror inte att det hade gått att släppa det här idag. För vi har kommit så pass långt. Men det här är helt, helt otroligt alltså. Att man får släppa det här. Jag kan förstå att ryssarna och ryska ambassaden, jag kan förstå att de blir helt skogstokiga på det här. Vad är det för svammel? Vad är det de svamlar om här egentligen? Att det här bara kan få förekomma. Ja, ni ska få höra här en liten snutt från det här.
Det känns det inte så ljust då. Men jag menar, det finns alltid en vändning. Vid någon tidpunkt så vänder det. Och vi hoppas ju bara att det sker i vår livstid liksom.
Ja, och att vi alla är vid livet.
Exakt.
När det sker. Nej, men verkligen, det är ju så stökigt för att det finns, alltså så länge han är vid makten så känns det som att det är svårt att sy ihop ett bra slut på den här sagan.
Ja.
Jag menar att även om han failar Ukraina så då kommer han ju sitta och kanske förbereda sig direkt på att ge sig på Ukraina igen eller ge sig på ett annat land.
Exakt.
Eller så här, det är så här, han släpper ju inte där och börjar gå tillbaka till att börja försöka förhandla till att vi kan bygga den här gasledningen och försöka.
Nej.
Alltså det finns ju inte.
Nej, och där kan man också konstatera då att liksom hela Rysslands ekonomi som ju har baserats på att man exporterar olja och gas. Den modellen har ju Putin nu förstört.
Ah, shit.
För att tyskarna och liksom övriga europeer som liksom tidigare var den stora marknaden för det här då, de vill ju inte längre ha det. Så det kommer inte hända imorgon, men inom ett år, två år, då kommer liksom efterfrågan på liksom Rysslands viktigaste exportprodukter ha liksom fallit dramatiskt och det kommer bli svårt för dem att sälja det någon annanstans. Och sen ska man komma ihåg att världen rör sig bort från fossila bränslen. Alltså vi elektrifierar ju våra bilar och våra lastbilar och vi bygger ut ny förnybara energikällor och nya investeringar kanske i kärnkraft och sådär också. Vilket gör att liksom med det här angreppet på Ukraina så har ju liksom Putin bara ökat hela världens incitament att fortsätta investera i fossilfria energi då. Och det kommer ju slå på Ryssland. Det kommer ju slå mot Ryssland för all, liksom för årtionden då.
Han kanske ska få någon miljöpris av Greta Thunberg.
Ja, precis. Årets katalysator för energiomställning. Ja. Alltså på sätt och vis
årets rookie skulle han få.
Årets han kan få många utnämnelser. Årets Hitler skulle ju också eventuellt kunna funka. Så faktiskt. det är liksom han är många saker tyvärr. Men det är liksom framförallt sorgligt och tragiskt för att han har förstört ett land, Ukraina liksom fysiskt och gett sig på dem, men han har också förstört sitt eget lands framtid liksom. Och det finns egentligen inget som är så sorgligt som att liksom ta ifrån människor deras framtid. Det är på något sätt liksom
vidrigt.
Det värsta man kan vidrigt. Göra. Ja.
Johanna skriver att jag vill inte höra mer. Nej. Och det, ja, ekonomin har kraschat och det här, hör ni det här? Ukraina. Det är någon så här överklass Stockholms, så säg inte Ukraina. Alltså jag vet inte ens vad de säger, men det låter väldigt så där överlägset. De säger inte Ukraina som vi, utan de säger Ukraina på något sätt. Och sen det här med fossilfritt då. Ja, vi får se hur det här åldras helt enkelt. Det är helt otroligt. Och den gröna omställningen går ju jättebra. Tycker ni inte det? Det är ju den gröna omställningen, vet du, det är den som verkligen går bra. Det är, vi kanske kan ta lite mer om det imorgon. Men ja. Det är bra ibland att liksom lyssna på de här så att man får lite, jag vet inte vad man ska få, men alltså någon form av reality check liksom. Vi lever i en parallell verklighet där det är helt uppenbart vad som pågår, och så lyssnar man på såna här svammelgubbar och sen undrar man bara, lever vi verkligen i samma universum? Ja. Mari tycker synd om dem. Men det vet jag inte. Du vet, har du då jobbat, vad var en docent och sitter med i Framgångspodden och Martin Krag och svamlar på det här viset och får betalt för det? Det är inte klokt alltså. Ja. Hörrni, stort tack för idag och tack till alla er som stöttar min oberoende journalistik. Och jag hoppas att jag blir mormor snart. Hon har gått över tiden lite nu och är jättetjock och fin. Och ja, det är verkligen spännande tider. Och det ska bli spännande också att följa nu allting vad som händer med bankerna, ekonomin. Och är det så att ni har frågor nu då till min intervju på fredag, och jag kommer köra den live klockan 13.00 med Riksgälden. Och Riksgälden, som ni vet, det är ju motsvarighet till Treasury. Så det är Riksgälden som ger ut statsobligationer som finansierar det offentliga. Är ni med? Så att ja. Det är en motsvarande roll som Treasury i USA har då. Och ja, det blir väldigt spännande. Jag ska förbereda mig väl och noga inför det. Stort tack för idag allihopa, så ses vi igen imorgon klockan 12.00.